Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Ryan och Shayna har haft en kärleksrelation till och från i flera månader. Men en kväll, den 12 oktober år 2012, hände något fruktansvärt i Ryans bostad. Grannar hör att det är tumult i lägenheten och snart kommer ett samtal in till larmcentralen. Det ska snart visa sig att det ligger en avliden person i bostaden. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Ryan Poston föddes i december år 1982. Han växte upp tillsammans med sin mamma Lisa, pappa Jay och sina tre yngre systrar. Ryans föräldrar skilde sig med tiden och mamma Lisa träffade en ny man vid namn Ryan. Ryan och mammas nya man Ryan fick en mycket god relation. Ryan tyckte om sin styvson och blev som en extra far för honom. Ryans farfar var en känd advokat och Ryan hade sedan tidig ålder bestämt sig för att följa sin farfars spår. Han drömde om att en dag bli advokat. Ryans uppväxt var stabil och trygg. Familjen hade en god ekonomi och Ryan växte snart upp till en ung man. Efter grundskolan valde Ryan att fortsätta sina studier i utlandet. Han studerade på gymnasiet i Filippinerna och Schweiz. Efter gymnasiet hoppade Ryan på en juristutbildning och efter många år av tunga studier tog han sin examen. Med juristexamen i ryggen började Ryan senare att arbeta som advokat i Ohio. År 2009 träffade Ryan en tjej vid namn Lauren Worley på en bar. Lauren och Ryan började samtala med varandra på baren och därifrån gick det snabbt. De blev förälskade. Vid den här tidpunkten studerade Lauren på Chase Law School nära Cincinnati och Ryan hade nyligen tagit examen från samma universitet. De var en perfekt match för varandra och flyttade snart ihop. De delade en lägenhet och fick två hundvalpar tillsammans, Lily och Max. Det hade varit kärlek vid första ögonkastet för paret. Men trots att relationen inledningsvis var passionerad och kärleksfull valde de att avsluta relationen cirka 1,5 år senare. Lauren kände att hon var så ung. Hon hade annat hon ville utforska. Dessutom studerade hon fortfarande vid juristskolan. Och trots att paret skildes åt tänkte de båda att de en dag kanske skulle bli tillsammans igen när läget var bättre. Året är 2011 och Ryan är 28 år gammal. Han söker efter någon att göra livet tillsammans med. Efter uppbrottet med Lauren så fortsätter han att söka vidare. Och en dag ser han en vacker tjej på Facebook. Ryan hade specifikt fastnat vid en bild på den 19-åriga tjejernas Facebook. Det var en bild på tjejerna i bikini, taget under vårlovet i Daytona Beach, Florida. Ryan skickade en vänförfrågan till tjejerna och därifrån påbörjades en konversation mellan Ryan och tjejerna. De började dejta. Tjejerna var liksom Ryan mycket intelligent och begåvad. Hon utmärkte sig i skolan och hade högsta betyg i nästan samtliga ämnen. Tjejerna studerade psykologi och tog efter avslutad kandidatexamen också en magisterexamen. I många ögon var hon en mycket attraktiv ung kvinna. Hon arbetade som modell vid sidan av studierna. Hon var tävlingsinriktad och hade vid ett flertal tillfällen mottagit akademiska priser och troféer. Ryan och Shayna dejtade nu för fullt. De förstår varandra och verkar vara likasinnade. Relationen växer sig starkare och de blir snart tillsammans. Men relationen är flyktig. Shayna blir som tokig i Ryan. Hon blev besatt av deras relation. När Shayna fick reda på att Ryan haft en ex-flickvän vid namn Lauren försökte hon ta reda på information om henne. Hon ville vara säker på att Ryan lämnat den relationen bakom sig helt och hållet. Månader passerar och Ryan börjar bli trött på Shayna. Hon dyker upp oannonserat vid hans lägenhet. Hon vill vara med honom hela tiden. Paret bryter upp med varandra flera gånger, fram och tillbaka. Men det hela slutar alltid med att de blir tillsammans igen. Ryans vänner och familj vet om att Shayna är svår att ha att göra med. Ryan berättar om alla gånger hon dykt upp oannonserat vid hans lägenhet. Utan Ryans vetskap hackar hon sig in på hans Facebook. Hon läser hans konversationer och håller koll på att Ryan inte pratar med andra tjejer. 2011 hade blivit 2012 och paret var fortfarande tillsammans. Ryan upplever nu att Shayna går överstyr upprepade gånger. Hon är på och för mycket. Ryan uttrycker till sina vänner att hon blivit mer och mer knäpp. När Ryan sitter inne på sitt kontor och arbetar händer det att Shayna ringer över 30 gånger per dag. Om han inte svarar i telefon så ringer hon till receptionen på hans arbete och ber om att få prata med honom. Om ingen svarade i receptionen kunde hon ibland dyka upp på kontoret. Men trots att Ryan upplever att Shayna börjar gå överstyr så förblir de tillsammans. Den 2 oktober 2012 åker Shayna och Ryan till en skjutbana. Ryan hade ett stort intresse för vapen och tyckte om att stå och skjuta på skjutbanan. Den här gången hade Shayna fått följa med. Men Ryan har ingen aning om vad Shayna nu står och tänker när de står där på skjutbanan tillsammans. Shayna smsar med sin vän. Hon skriver saker i stil med att hon vill skjuta Ryan. Innan de anlände till skjutbanan hade Shayna också smsat samma vän och skrivit följande, citat: "När jag går till skjutbanan med Ryan ikväll vill jag vända mig om och skjuta och döda honom och spela som om det är en olycka." Slutcitat. Shayna och Ryans relation blir mer och mer distanserad. Shayna kan inte acceptera vad som håller på att hända. Hon säger till sina vänner att Ryan är en hemsk person att leva med. Hon berättar att han förnedrar henne, både känslomässigt och verbalt. Shayna hävdade att Ryan vid flera tillfällen ville få henne att gå ner i vikt. Han hade också bett henne om att operera brösten. Ryan känner att Shayna inte accepterar hans gränser. I ett sms till sin kusin skriver han följande, citat: "Det här börjar bli besöksförbudnivå. Galet. Hon har dykt upp 3 gånger vid min lägenhet och vägrat lämna varje gång." Slutcitat. Det är som tidigare nämnt fram och tillbaka med relationen. Ibland är de tillsammans och ibland har de plötsligt gjort slut. Den 4 oktober 2012. Ryan hade fått nog av relationen. Han pratar med sina vänner och säger att han inte kan hantera Shaynas beteende mer. Han säger att han behöver lämna stan och få lite space. Ryan tar nu mer och mer avstånd från Shayna. Ryan bestämmer sig för att börja dejta andra kvinnor. Han börjar kommunicera med Audrey Bolt, en kvinna som blivit utsedd till Miss Ohio år 2012. Audrey och Ryan är intresserade av varandra och efter att de kommunicerat digitalt i några dagar beslutar de sig för att gå ut på en dejt. Dejten planeras till den 12 oktober år 2012. Men den här dejten kommer aldrig att bli av. 11 oktober 2012. Ryan och Shayna har åkt hem till Ryans familj för att äta middag och titta på presidentdebatten. Efter umgänget hemma hos Ryans familj åker de hem till Ryans lägenhet. Ryan säger att han inte kommer kunna träffa Shayna under helgen. Han hade andra planer och behövde därför ha lägenheten för sig själv. Den här natten hävdar Shayna att hon inte mår bra. Hon kan inte sova och ringer till sin mamma under natten. Shaynas mamma blir orolig och åker till Ryans lägenhet. Shayna släpper in henne. På morgonen vaknar Ryan och får syn på Shayna och Shaynas mamma. Han hade sovit utan att märka av något under natten. Det är nu den 12 oktober och Shaynas mamma och Shayna åker iväg till sjukhuset för att undersöka om det är något fel på Shayna. Ryan gör sig i ordning och påbörjar dagen. Senare under dagen uppdaterar Shayna Ryan på vad läkarna på sjukhuset kommit fram till. Shayna skriver att hon fått träffa en specialist och genomgått ett EKG. Hon hade fått en medicin utskriven för en felaktig arytmin som påvisats via EKG:t. Och där stannar vi upp lite. Shayna berättar nu för Ryan om det här hjärtproblemet som han uppmärksammat på sjukhuset. Det hela visar sig dock vara en bluff. Shayna har faktiskt inte varit på sjukhuset den här aktuella dagen, så som hon säger till Ryan. Troligtvis vill hon att Ryan ska känna lite för henne och tycka synd om henne, och det är därför hon gör så här. Shayna hade faktiskt varit och shoppat i ett köpcentrum den här dagen, men det var ju inget som Ryan visste om. I efterhand har man kunnat konstatera att Shayna gjort flera sökningar på Google i samband med att hon skickat sms till Ryan om det här sjukhusbesöket. Hon har bland annat sökt på mediciner för vänsterkammarhypertrofi, en diagnos som hon hävdade att hon diagnostiseras med på sjukhuset. Hon har i sms skickat exakt vilken medicin som läkarna skrivit ut åt henne och så vidare. Hon har hittat på hela den här historien. Vi går vidare. Det är den 12 oktober. Ryan har den här dagen en inplanerad dejt med Audrey. De smsar under dagen och ser fram emot att träffas. Till en början hade det varit tänkt att de skulle ses hemma hos Ryan. Men senare bestämde de sig istället för att ses på en bar. Ryan börjar göra sig i ordning för dejten. När dag blir kväll knackar det på dörren. Det är Shayna som vill komma in i lägenheten. Kort därpå kommer ett samtal in till larmcentralen. Vi lyssnar.
Kill County 911. Ma'am, I killed my boyfriend in self-defense.
What did you kill him with?
A gun, a loaded gun in the house.
Tell me where the gun is right now.
A gun is in the house. I laid it on the bookshelf.
Where are you?
I'm standing about 10 feet from his dead body.
Okay, are you sure that he is dead? Did you shoot him?
I don't know, 15 minutes, not even that long.
Like, 10 or 15 minutes ago?
Yeah.
Okay, what's your name?
My name is Shayna Michelle Huber.
The officers don't want me to stay online with you, so when they get there, they're gonna...
Shayna säger att hon dödat sin pojkvän i självförsvar. Hon säger att vapnet ligger på bokhyllan och hon är säker på att Ryan är helt död. Hon försöker förklara och säger att hon inte är en mördare. Hon berättar att Ryan slagit henne och försökt bära ut henne. Ryan hade varit den som haft pistolen till en början. Han hade hotat Shayna. Shayna hade senare lyckats slå den ur hans hand. Plötsligt var det hon som höll i den. Hon sköt honom för att försvara sig själv. Polis kommer snabbt till platsen. Man hittar avlidna Ryan i lägenheten, liggandes med ansiktet neråt, i golvet, under middagsbordet. Shayna får följa med till polisstationen och väl i förhörsrummet börjar hon berätta. Hon fortsätter i flera timmar och poliserna som lyssnar till tjejerna tvingas byta av varandra då tjejerna fortsätter att berätta. Timme efter timme. Tjejerna berättar att hon fått panik när Ryan gjort märkliga ljud ifrån sig. Vi lyssnar.
And he had put his arm across the table and had it in my face and was screaming at me at the top of his lungs after he had thrown me around the room and was saying emotionally to me, you're a f***ing hillbilly. I f***ing hate you. I hate everything about you for what you are and my family. He was screaming and he had his hand on the table and he wasn't completely standing up. He was like this. He was sitting, he was announced it when I shot him. He went like this. Literally. That's when I knew he was dead. Or close to it, mm-hmm. And twitching. And I couldn't, I let him, I still, even though the hurt, I still, enough of me, loved him. But I couldn't stand to watch him twitch. I knew he was going to die or have a completely deformed face. He's very vain. One of our last conversations we had that was good was that he wants my best friend, who's a dentist, to do a veneers and wants to get a nose job.
Tjejerna berättar om och om igen. Hon berättar hur allt gått till. Ryan hade tagit tag i henne och kastat henne över rummet. Han ska ha sagt I fucking hate you. Slagit henne. Tjejerna hade lyckats ta vapnet ur Ryans hand. Hon berättar allt stressigt och säger till och från saker som inte hänger ihop. Tjejerna berättar bland annat att Ryan legat på golvet efter att hon skjutit honom. Hans ansikte hade sett missbildat ut. När tjejerna ser Ryan i det skicket känner hon att hon måste skjuta honom igen. Och det gör hon också. Hon säger att hon sköt honom för att hon visste att han ändå skulle dö. Det var bättre enligt tjejerna att hon dödade honom snabbt så att han slapp en lång och smärtsam död. Hon säger också att Ryan inte skulle vilja leva med ett missbildat ansikte. Det här indikerar att hon inte skjutit honom i självförsvar. När polis lämnar rummet beter sig tjejerna märkligt. Hon går fram och tillbaka i förhörsrummet. Hon går som på balansgång med armarna utsträckta. Därefter börjar hon sjunga låten Amazing Grace. Vi lyssnar till hur det lät. Tjejerna erkänner att det är hon som tagit livet av Ryan, men hon hävdar att det varit i självförsvar. I efterföljande förhör säger hon saker som får utredarna att reagera. Bland annat så skrattar hon högt när hon drar ett skämt om att ingen kommer vilja gifta sig med henne när de får reda på att hon dödat sin pojkvän i självförsvar. Tjejerna berättar sin historia om och om igen. Men historien lirar inte väl med de fysiska bevisen. Tjejerna åtalas för mordet. Rättegången drog igång den 13 april 2015. Tjejernas försvarare hävdar att det inte finns några tydliga bevis gentemot tjejerna. Därför kan hon inte dömas för mordet på Ryan. Men åklagarsidan lyfter fram flera bevis som pekar på att tjejerna visst är ansvarig för Ryans död. Bland annat hade tjejerna hävdat att Ryan kastat in henne i en bokhylla. Men när man undersöker bokhyllan i Ryans lägenhet så står allt i bokhyllan helt och hållet på sin plats. Ryan hade ställt upp patroner i bokhyllan som fortfarande stod uppradade på sin plats. Det fanns inget som antydde på att Kina kastats in i bokhyllan. Lägenheten vittnade inte heller om att Kina kämpat för sitt liv. Allt i lägenheten är i full ordning, bortsett från den blodiga scenen kopplat till skotten mot Ryan. Kina hade också hävdat att Ryan under attacken mot henne låst in sig i sovrummet. Man frågade sig varför den som attackerat låst in sig. Det visade sig också att Kina under attacken googlat på hur man lyckas få upp en låst dörr med hjälp av ståltråd. Allt tyder på att Ryan försökt skydda sig från Kina, inte tvärtom. Kina vittnade om att Ryan konstant velat ha hårt sex med henne. Han hade våldfört sig på henne flera gånger och betett sig grovt i sängen. Men åklagarsidan gräver på djupet. Kina hade smsat Ryan om sexlekar och rollspel. Ryan hade smsat tillbaka och sagt att han inte trodde att det var hans grej. Kina kunde inte betraktas som pålitlig. Under rättegången berättar Catherine, Ryans lilla syster, om den fruktansvärda sorgen. Hon håller i en nallebjörn. Nallebjörnen har kläder på sig som sitts ihop av Ryans kläder. Catherine trycker på nallebjörnens hand och ett röstmeddelande spelas upp. Det är ett röstmeddelande från Ryans telefon. Catherine berättar att det är det enda hon har kvar av sin bror. Den 23 april år 2015 döms Kina för mordet på Ryan. Kina är då 24 år gammal. Hon tittar chockerat på domaren när han läser upp domen. Kina dömdes till 40 års fängelse för det kallblodiga mordet på Ryan. Men den 15 augusti år 2016 tar allt en oväntad vändning. En domare beslutar att Kina ska få en ny rättegång. Det hade visat sig att en av jurymedlemmarna som närvarade vid den tidigare rättegången varit fälld för ett mindre brott som han utfört cirka 20 år tidigare. Enligt regelverket fick inte en dömd brottsling vara delaktig som jurymedlem. Kina får därför en ny chans. 18 augusti 2018 påbörjas den andra rättegången. Kina berättar om allt en gång till.
And he picked me up from an awkward angle and threw me from the doorway of his bedroom into the other room. When he was first shot, he let out a really loud noise that sounded like an animal. It sounded like a bear, some type of wild animal. And it really freaked me out. I thought that he was going to snap my neck because of the way that he was jerking my head around. And he had all of his weight on me and
Den 29 augusti 2018 faller domen på nytt. Kina dömdes till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning år 2032. Senare gifte sig Kina med en kvinna i fängelset. Men vidare tvingas hon byta anstalt och paret skiljer sig. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpamordaren@springkorn.se. Tack för att du har lyssnat. I nästa vecka av Jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. I februari år 2019 inträffade en dödlig båtolycka som tog livet av en ung kvinna. Frågan om vem som bar ansvaret för kvinnans död stod i fokus. Kort därefter avled en av personerna som varit inblandade i olyckan. Och tragedierna fortsatte som på rullande band. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
Podplay, en del av